Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkommen till Sektpodden, kära lyssnare. Emma och Rigmor sitter här idag. Och idag har vi också en gäst, ska vi säga. Men innan vi sätter fart med vår gäst så det finns ju ett ämne som jag vet har legat dig varmast om hjärtat, Rigmor. Vilket är det? Genom hela den här Knutby-historien, ska jag säga då.
Alltså det är ju barnen. Mm. Jag visste att barnen växer upp i Knutby. Och att det är en sektmiljö och att den är faktiskt riskfylld för barn.
Mm.
Och det var tanken på dem. Och sen var det så att på ett tidigt stadium efter att anhöriga och före detta medlemmar började kontakta mig så fick jag kännedom om konkreta exempel, fall där barn hade blivit slagna och att det var del av en uppfostringskultur i Knutby Philadelphia.
Mm. Och det var ju någonting som vi då tillbaka visade naturligtvis eftersom vi satte det vi gjorde då. Men i våra samtal, du och jag Rigmor haft och nu vad man har förstått i efterhand så finns det ju sanning i det här. Vad kan du berätta om det idag?
Ja, det är ju både smärtsamt och vad ska jag säga? Ja, en bekräftande. Därför idag, då 2004 så förstod jag att det här och 2005 så visste jag att det pågick. Men idag har unga människor pratat med mig och berättat om hur det var att vara barn i Knutby Philadelphia. Och hur det kändes att bli misshandlad och hur det har påverkat dem som nu är unga vuxna.
Mm. Och det är fruktansvärt skrämmande att höra det idag, men viktigt.
Mm. Jo, det är lätt hänt just i sektmiljöerna så får ledningen en idé om att de skapar en ny typ av människa och att de brukar säga på samma sätt när omgivningen ställer sig oförstående eller kritisk till sektens beteenden och idéer. Att omgivningen, de vanliga människorna är ännu inte mogna att förstå. Vi ligger före. Och då kommer den här idén att barnen ska förkroppsliga ett nytt människosläkte, en slags övermänniska. Och så sätter man igång med en uppfostran. Det är också så att de här sektlika miljöerna, där är gruppen det viktiga. Inte varje människas individuella utveckling och talanger. Utan det är gruppen och ledarskapet som ska fortleva.
Mm.
Och det gör att man lägger en press och styrning på de unga, på barnen.
Och det kan jag ju bekräfta. Jag tänker på när du säger press så är det någonting som är väldigt centralt i hela Knutby-historien för mig i alla fall. Och jag vet för oss som fanns där. Att det fanns en otrolig press hela tiden på att leva upp till en nivå som vi då kallade för att man skulle bli fullkomlig eller man skulle göra saker perfekt eller, ja, och så vidare. Och det här färger ju naturligtvis av sig också på Och barnen.
Varför skulle man göra allting för så perfekt? Vad skulle hända om ni hade blivit alldeles perfekta?
Ja, det var ju, man pratade om att Jesus skulle komma tillbaka, att det skulle påskynda. Liksom, att om vi liksom skyndade oss på något sätt att bli redo för honom, så skulle han kunna komma tillbaka. Så det var en väldigt konstig idé. Och där Kristi brud då var centralt i det naturligtvis. Då. Men om jag frågar dig då, Rigme, jag vet ju hur den pressen har påverkat mig idag, men hur påverkar den barn att leva under?
Alltså det här, det fanns ett uttryck som de unga vuxna känner igen när jag frågar, har du hört någonsin att du ska inte gråta i köttet? Ja visst, säger de då. Och då fanns det en idé att de här barnen skulle vara andliga. De känslor de hade, de skulle vara i anden. Så var man arg eller var man trött eller var man besviken eller var man bara ledsen, då var det bara något som skulle ignoreras. Och då var det något som bara skulle bort, upp med mungiporna. Du ska vara munter och glad, och annars kommer bestraffningen.
Mm.
Och då kunde det, precis som för er vuxna, vara att man blir isolerad i någon typ av mobbning, utfrusen, redan som liten. Så det här kallas på läkarspråk eller psykoterapispråk för att omgivningen är invaliderande. Ett litet barn som är jätteledsen, ja, men om den vuxna, om du eller jag, förstår att det här lilla barnet är jätteledset, och då uttrycker vi det på något sätt i vårt försök att trösta, så bekräftar vi också, vi förstår din känsla, vi förstår din inre värld. Och då får barnet en tillit till sina egna känslor. Jag kan bli förstådd, även fast jag kanske inte kan sätta ord på allting. Om ett litet barn är jättearg, rasande, och de vuxna förstår och säger, och du är jättearg och jag förstår hur du känner dig, men nu ska vi ta hand om det här, och oj oj oj, då får barnet en förståelse och en bekantskap med sitt eget känsloliv. Men om omgivningen är invaliderande, så betyder det att man ignorerar eller säger, det där är fel. Nej, du är inte ledsen, nej du är inte arg, du ska vara lugn och glad. Och barnet blir då så att säga avstängd, avkopplad från den autentiska uttrycket som när man är liten man uttrycker emotionellt. Och här kan det hända, så nu människor, barn har olika temperament och karaktär och talanger, så att en del barn, de reagerar då med att man blir främmande för sitt eget känsloliv. Man känner inte igen, man ser inte, upplever inte skillnad på att vara trött, att vara ledsen, att vara arg, att vara besviken. Svåra känslor är, det är tomt liksom, men obehagligt bara. Och en del personer utvecklar det som vi på psykiatrispråk kallar att man har en emotionellt dysreglerad problematik med dysreglerade känslor. Och det betyder alltså att man kan inte sortera, reglera känslor, utan förr kallades det borderline problematik eller till och med borderline personlighetsstörning. Och andra barn som har växt upp med de här förhållandena, de får helt enkelt en osäkerhet i sin identitet. De frågar, men vem är jag? Jag vet inte vem jag är. Och så söker man sig till grupper där man kanske inte alls egentligen skulle känna sig hemma. En del av de här unga människorna har hamnat i farliga gäng, blivit utsatta på olika sätt. För man har inte förståelse för hur är det vanliga sättet att mötas. Vad är riskbemötande hos medmänniskor som jag inte känner och så vidare.
Och jag har också förstått i våra samtal att det, när barnen är små så kanske man inte heller vet vilka som är känsliga och som faktiskt blir skadade av en sån här miljö och vilka som kanske inte på samma sätt blir det, utan det får man först se efteråt.
Det är nu.
Ja.
Nu får vi facit.
Nu får vi facit. Och det är ju så fruktansvärt att, det, att, att man i efterhand då får se. Och det är därför det är så viktigt att, man inte, att det här inte finns, ska inte förekomma barn en sån här, alltså, sånt här sätt att hantera känslor. Mm.
Jag har en sån här tanke. Att om man räknar med att varje litet barn kan vara en blivande författare.
Mm.
Och författare brukar förr eller senare skriva sina självbiografier. Och att varje litet barn kan minnas det bemötande det får av mig eller dig just nu.
Mm.
Det kan stanna i minnet och det kan komma upp. Jag menar, då har man rätt respekt för en människa som ännu är i vardande. Mm.
Bra. sen tänker jag också, jag tänker på, det här är ju någonting som naturligtvis, eller naturligtvis, men som inte fanns i alla familjer i församlingen eller i sekten. Utan det är ju, har ju förekommit på vissa håll. Och vissa, för jag vet att det finns sådana föräldrar som tycker att det blir jobbigt när man pratar om det här också.
Därför, självklart.
Ja, men jag tänker att det är viktigt, det är viktigare att vi pratar om det än att vi lägger locket på bara för att det inte förekommer överallt. Men det kan vi ju säga naturligtvis, att det fanns inte i alla familjer överallt, men tillräckligt, på tillräckligt många håll för att vi måste prata om det och lyfta på det.
Mm.
Och vi ser facit idag, du ser facit idag, att det faktiskt är flera unga vuxna som uttrycker att de har varit utsatta för det här och mår dåligt idag.
De har svårt.
Att få sköra konsekvenserna av de vuxna som fanns runt omkring, hur de behandlade dem.
Ja, de har, och det är ju en skillnad då när du och dina jämnåriga kommer till Knutby Philadelphia, så dels väljer ni själva att gå med i församlingen.
Mm.
Och vi har religionsfrihet i Sverige.
Mm.
Men för barnen finns ingen religionsfrihet.
Mm.
Man växer upp i den tankevärld och i det sätt att leva som ens föräldrar och deras umgänge har.
Så är det.
Och det är det som jag ville värna.
Mm.
Religionsfriheten för de som tillfälligt är underläge, de som tillfälligt är små.
Precis.
Och de kommer inte kunna berätta förrän de är vuxna. Mm. Och då ångrar man sig bitterligen. Det var så jag kände när jag försökte påtala det som var fel i Knutby Philadelphia, att ni kommer ångra er, ni som var de som var vuxna.
Ja. Det blir en bra övergång till våran gäst som vi har idag. Vi har Moa med oss som har växt upp i församlingen, som idag är en bit över 20. Och vi kommer få höra en berättelse från det att hon flyttade hit till hon lämnade. Och hennes berättelse är lite unik i den bemärkelsen att hon faktiskt tog sig härifrån. För det är inte många som gjorde det. Och under starka påtryckningar från ledare så...
Vill du säga, vad gav de för skäl i dessa påtryckningar?
Ja, alltså i det att Moa då blev... fel, som det då hette i församlingen, att hon liksom blev dömd på det sättet, så ansågs hon bli ett hinder för vad Gud ville göra både i församlingen och hemma. Så ledare tryckte på att hennes föräldrar skulle egentligen skicka iväg henne, att de skulle kasta ut henne, och Moas upplevelse var verkligen att de gjorde det också. Men vi ska få höra hennes berättelse. Idag har Moa och hennes familj en fin relation. Men Rigmor, hur är det möjligt att vuxna människor, föräldrar, jag själv som har varit med, hur väljer man att göra saker som man nu efterhand känner hur man bittert ångrar, som vi pratade om förut? Finns det någon förklaring?
Ja, det gör ju det. Därför att föräldrarna har bibringats trosläran att de lever i ett stort undantagstillstånd som omvärlden ännu inte känner till. Och det här undantagstillståndet, det handlar om att leva i tidens ände så som den är beskriven bland annat i Uppenbarelseboken i slutet av Nya testamentet. Där det pågår en slutstrid mellan Gud och djävulen, Gog och Magog. Och i den kampen så är det som när det verkligen har varit krigstillstånd i ett land, att man utfärdar undantagstillstånd. Människor ger upp sina egna frihetsgrader, man finner sig i utegångsförbud och så vidare. Och här har man funnit sig i att liksom vänja sig av med att lita på vad man själv tänker och vill. Det kallades att ha något eget i Knutby Philadelphia.
Mm.
att känna efter egna känslor, det är en sån vital instinkt att man vill skydda sina egna barn, de man älskar mest.
Mm.
Men när man inte längre får lita på sina egna känslor, för det kallas att känna i köttet, och man ska ju vara i anden, som det hette i Knutby, Philadelphia.
Mm.
Då kan det bli på det här sättet, att man beter sig kallsinnigt mot sina egna barn på det här viset.
Och jag tänker också att, man kommer till att man tror att man gör rätt.
Ja visst, det är det man tror.
Så att det är liksom en stark övertygelse man gör.
Ja visst.
Mm.
Man har förlorat kontakt med det som är sitt äkta jag.
Mm.
Men sen när församlingen är upplöst och man ser att det var liksom ingenting, det fanns inget äkta och sant i de här profetierna och påståendena som kommer från ledningen. Ja, men då kommer ju det äkta jaget fram igen. Då är man den man innerst inne har varit hela tiden. Mm. Och då kommer ångern.
Mm.
Och då hoppas man på att det går att försonas och läka. Och...
Ja, det hoppas vi verkligen. Men nu ska vi få höra på Moa som ska berätta sin berättelse. Varsågod. Vill du berätta när du kom till?
Ja, 2000 flyttade mina föräldrar och min familj.
Hur gammal var du då?
6,5, så jag skulle börja ettan i Knutbyskolan då.
Mm. Så du har bott större delen av ditt liv i Knutby och varit en del av församlingen sedan dess.
Mm. Precis.
Mm. Hur var det? Fanns det någon hierarki bland barnen, eller var det liksom, där fanns det inte? Eller hur uppfattar du det?
Ja du, till en början när vi var små så var det väl inte jättemycket hierarki och sånt där, utan det var ganska normalt ändå skulle jag säga. Men det vart ju mer, när åren gick och sådär, så vart det ju mer att liksom, då vart det ju mer hierarki helt enkelt. Och det som var nära Kristi brud, det var ju alltid det som var liksom mest auktoritärt, och de var ju alltid högst upp liksom. Eller, ja.
Men det är intressant att det fanns hierarki även bland er barn.
Mm. Mm. Ja, och att det var ledarnas eller ledarens barn som hade en särställning på det sättet. Mm. Att du antyder att man fick inte överglänsa.
Nej, alltså Kristi brud i sig var väl alltid så att hon skulle vara lite bäst. Och det, så var det ju liksom gentemot med hennes barn också. Liksom. Det, ja. Även om de liksom inte har valt det, så var det ändå så det var. Alltså helt ärligt. Så det är... Mm.
Jag vet inte, när du och jag har pratat så har jag har ju reflekterat över att det du beskriver av hur ni hade det i jag skulle säga ungdomsgruppen, för det vart väl mer och mer när ni blev äldre,
jo,
är väldigt likt i den grupp som vi som fanns omkring i den innersta kretsen, hur vi hade det när det gällde just hierarkin med någon som var över, och sen så kom det några stycken till och sen var det några under där och man strävade alltid efter att liksom vara på toppen eller nära där, och att liksom på något sätt behaga den som var över och den som var ovanför en kunde trycka ner och så vidare.
Precis, nej, men det var ju så himla styrt på något sätt. Alltså det var, man kunde liksom aldrig vara sig själv och direkt det. Utan det var liksom att man skulle alltingen vara, man fick aldrig vara bättre än de här som, ja, men Kristus barn som var liksom högst. Men man fick heller liksom inte vara för dålig, för att då skämdes de ju, eller så här, dålig. Men alltså att man, ja, men tänker på kläder eller sådär, hur man skulle se ut liksom, och man, ja, man skulle inte skämma ut dem heller liksom. Men så det vart ju hela tiden en balansgång, hur ska jag vara för att bli godkänd liksom. Mm. Så det där har ju präglat mig ganska hårt liksom, i min tid i församlingen.
Hur
ska, liksom.
Hur ska jag vara för att bli godkänd?
Ja.
Och inte för bra och inte töntig. Eller för då, utan hitta, men hela tiden vara sedd med andras ögon.
Mm. Ja, precis, och det var ju liksom, det är ju jobbigt i sig att vara tonåring, att vara liksom barn, att klara sig alltså, i ett klassrum. Liksom. Att du ska liksom, man vill ju må bra i skolgången.
Ja.
Och då hade jag ju både det, att man skulle balansera det, och sen hade man ju det i församlingen också, att man skulle försöka liksom passa in där också. Så det vart ju liksom att man bara flackade ju fram och tillbaka, och man kunde liksom aldrig, det vart ju jobbigt, men det vart ju också så att, men det vart ju, skolan var ju inte riktigt prioriterad, för det var ju alltid det livet i sekten som var mest, alltså det var ju där det riktiga var liksom livet, om man säger så. Så skolan och plugg och allting, det vart ju alltid nedvärderat, för det var inte där fokuset var. Du skulle absolut klara dig liksom, men du skulle inte, det var inte mer du skulle lägga på det.
Hur märkte du det Sa någon till dig om du pluggar för mycket? Eller hur var
liksom? Ja, alltså det var ju den här balansgången. Man skulle inte ha något för mycket eget. Alltså du skulle inte vara egoistisk eller liksom ha, du skulle inte fokusera på ditt egna egoistiska liv, utan du skulle ha liksom, du skulle dedikera ditt liv för Jesus och liksom i sekten. Så det var ju ja.
Att dedikera sitt liv för Jesus i sekten, innebar det till exempel att barnen fick vara med och jobba, hjälpa till med arbete?
Absolut, ja, det fanns ju saker att göra jämt i sekten liksom. Det var ju, ja, men veckoschemat rullade ju på, det var ju liksom saker varje dag som man skulle vara en del av liksom.
Vad kunde ni hjälpa till med barnen?
Ja, allt möjligt. Vissa ungdomar blev ju ledare för barnverksamheten sen och tillsammans med de andra ledarna liksom. Och det var ju mycket runt omkring, ja, men, ja, hjälpa till och städa och baka och förbereda och liksom vara en del av det liksom, och ja, men, stötta barnen också liksom.
Sen hände ju den stora brytpunkten i samband med mord och mordförsök i januari 2004. Då var ju du så stor så att du bör ha haft minnen av att det hände någonting, eller?
Jo, jag var ju 11.
Du var 2004, 11 år.
Så jag kommer ihåg den dagen när jag fick höra att Sanna då hade blivit mördad. Så jag kommer ihåg det absolut. Och det var ju, ja, det är svårt att förstå än idag vad som hände liksom. Och det kommer jag nog förmodligen inte förstå heller, för det gör man liksom inte.
Nej. Hur påverkade det ditt liv och barnens tillvaro den tiden det där?
Ja, alltså det var ju så sjukt liksom det som hände. Också med alla skriverier och allting liksom. Ja. Det var ju det som gjorde att det, ja, ett mord i sig är ju brutalt hemskt liksom. Men det vart ju så stort också. Och i det här sammanhanget liksom. Så det var ju väldigt...
Märkte ni av medias uppmärksamhet?
Ja, alltså jag är mycket en del liksom med Kristi Bruds barn och så. Det var ju mycket media där, så att då var det ju att man varit med på TV morgon liksom, TV:n. Då såg man ju en skymt av mig liksom, när jag var ute och gick med hundarna liksom, så man, ja, det, man vart ju absolut med i det liksom.
Hur upplevde du ni det i skolan när allt det här drog igång? Hur var så? Kan ju bara tänka mig att behöva vara barn och gå till skolan efter att något sånt här har hänt och alla undrar och tittar. Och
det var ju jobbigt liksom, även fast det inte var min släkting som blivit mördad, så var man ju ändå en del av sekten liksom. Och det var ju ändå det sammanhanget som personen hade blivit mördad liksom. Så det var ju absolut att det var tufft, och man var ju hemma mycket. Vi i församlingen, vi bodde ju typ hemma hos varandra för att man kände sig otrygg, och man visste liksom inte, det var ju chock alltså. Ett år efter, alltså det var ju, vi tappade ju mycket i skolan för att, ja, vi ville vara hemma och liksom, ja, men ta hand om varandra, och bara, man var ju rädd liksom. Det är jätteobehagligt liksom. Så var det ju.
Jag tänker på att 2 år efter mordet och rättegången och den uppmärksamheten, så blev det ju en ny rättegång som berörde församlingen, för att då var det en lärare och en elevassistent som blev dömd för barnmisshandel. Det var 2006.
Ja, just det.
Kommer du ihåg den händelsen eller den perioden också?
Ja, det minns jag ju. Det gör jag absolut. Och det var ju så speciellt eftersom att det var så många lärare på skolan som var från sekten liksom. Som inte var en sekt då, eller som inte uttalades var en sekt då. Men, så det vart ju stort, absolut. Och det, eftersom att vi då var ganska intalade med liksom att det i sekten är det som är det rätta liksom. Och det vi har den rätta synen på livet liksom. Eller på vad, ja, men Gud och allting liksom. Så det vart ju att man tog deras parti liksom på något sätt. Även fast man, jag är ju uppvuxen i det, så att det vart ju att man försvarade de här personerna, för man tyckte om de här personerna.
Ja,
så det, även om jag idag inte tycker att det kanske var så bra det de gjorde, eller absolut inte, men det vart ju då.
Alltså det var ju, som jag förstod det då, så var det här del, alltså misshandel mot barna var egentligen del i idén om att det fanns andemakter och det fanns demoner från djävulen. Och den här misshandeln, jag vet att en pojke hade två, de här två som sen dömdes, de hade suttit över honom och hållit fast honom inne på en toalett. Kommer du ihåg det?
Ja, det gör jag.
Och det de ville, det var att stirra honom i hans ögon i tro att de liksom skulle på det sättet driva ut demoner i den här pojken som ansågs bråkig.
Ja, alltså man blir äcklad när man hör det där idag, för att det här med demoner och andemakt är saker som jag tar avstånd från idag.
Men hörde du talas om demoner och andemakter när du växte upp?
Jo, men det gjorde jag ju. Alltså, det var ju en del av vår vardag mer eller mindre. Liksom. Man skulle be emot de där sakerna och man skulle liksom be att Guds vilja skulle ske till exempel, och då var det ju att den andra andemakten inte skulle ta över liksom, utan att Gud fick sin vilja genom liksom, man skulle stötta Gud liksom.
Man skulle stötta Gud som om det pågick en strid mellan en ond, djävulens onda makt
kan man säga,
och Guds goda makt.
Men typ så, ja.
Kunde den striden pågå även inom en själv så att man skulle...
Ja, men det var lite så. Alltså, när man var liten så var det ju mer att demoner och sånt, det kanske var något man trodde var liksom figurer som svävade omkring. Alltså typ så. Det var, hade man ju mardrömmar och lite så. Det var ju obehagligt liksom. Så alltså, ju äldre man blev så var det ju mer att det riktades till vad som för sig går i ens huvud liksom. Inte fysiska varelser kanske. Så då var det ju att man... Ja, det var väl människor som gjorde sina val och man ville väl be att de skulle välja rätt typ och sådana saker istället. Så det...
För jag tänker lite grann på det här som på något sätt blev följden av allting som hände omkring 2004 och sen det här som du pratade om också, Rigmor, med 2006. Och alla de här sakerna blev på något sätt ett motstånd mot församlingen. Upplevde vi det liksom. Media som kom, rättegång på rättegång. Och att det blev ännu mer det här vi och dem, att vi slöt oss mer och det blev en fiende utanför. Känner du igen det?
Ja, gud ja. Alltså det har ju varit mycket med, alltså Kristi brud har ju varit mycket på löpsedlarna, eller har ju varit väldigt mycket ansikt utåt för sekten och så vidare, med flera. Men ja, och då hade ju det har ju varit så att alla har ju försvarat henne mer eller mindre liksom. Och allt vad som stod liksom. Så det känner jag absolut igen. Så var det ju.
Märktes det av när man sen gick i skolan också att ni slöt er, ni som liksom kom från församlingen också?
Ja, absolut. Vi var ju ganska mer eller mindre tajta. Sen har vi haft liksom, det har vi haft det tufft mellan varandra också, men vi höll ju absolut ihop, vi ungdomar, och vi höll ju oss mycket på våra egna kanter och hade ju liksom lekte med varandra på fritiden och höll ihop liksom. Så var det ju.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tänkte också på det här med Kristi brud.
Ja.
Hur alltså som barn och ungdom i församlingen i sekten, hur uppfattade man Kristi brud, Åsa?
Ja, hon har ju alltid varit auktoritär liksom. Hon har alltid varit den personen som har bestämt liksom, eller mer eller mindre tillsammans med andra, men oftast att det är hon som bestämmer liksom, har man ju uppfattat. Sen så, hon försvann ju från församlingen efter mordet, eller en tid efter och så. Men då har det ändå varit att folk har pratat
att hon har talat genom andra.
Ja, precis. Att man ändå får höra att Åsa säger det här till dig, eller liksom, hon har ändå levt kvar. Alltså, hon har ändå liksom haft ett finger med i spelet liksom, även fast hon inte har varit fysiskt på den platsen. Så har det ju varit. Det har ju inte varit.
Trodde du att Åsa skulle gifta sig med Jesus, den här Kristi brudlära som har varit så omtalad?
Alltså det där är så sjukt, för det där har inte jag uppfattat förrän efter att det blev uppdagat liksom. Då bara, va? Vad trodde du på riktigt att hon var, alltså Kristi brud liksom, på riktigt. Det vart ju så här helt sjukt när man fick reda på att folk på riktigt hade trott på det.
Mm.
Men jag har ju heller aldrig liksom känt att jag har nått fram till någon gud på det sättet. Mycket var ju liksom, ja. Den perioden efter att jag hade lämnat liksom sekten, så var det ju som värst där också då. Och efter det, när jag kom tillbaka, så hade jag ju inte varit med på ett tag. Och sen så fick jag ju bara höra saker som jag bara, va?
Det här är ju intressant utifrån vad vi pratade om sist, tänker jag. Att det faktiskt, för det, jag tror att många har uppfattningen att det här med Kristi brud, det var liksom hela församlingen var med på det och alla visste om det. Och så var det ju inte.
Nej, verkligen
inte. Även de stora delar.
Nej, alltså mina föräldrar trodde ju på det. Men jag trodde aldrig på det.
Ja.
Det är rätt sjukt ändå.
Ja. Men det ni trodde på och visste, det var vem som bestämde.
Mm. Det var tydligt. Det var ju absolut. Det visste man ju att Åsa, hon var ju en person som man skulle ha respekt för och som man såg upp till. Eller liksom. Hennes ord var ju verkligen, man kunde ju komma undan med att säga så här, eller ja, inte för att jag kom undan så, men man kunde ju säga liksom att ja, men Åsa har valt, han tyckte att jag ska ha den här hårfärgen. Då bara okej, okay, ja men då så, ja men då liksom.
Då var det okej.
Okay. Ja,
var hon inte okay. Petade i sådana saker, menar du?
Ja, det var hon väl, absolut.
Var det inte så också att hon var inne och bestämde färger på väggar, möblemang?
Jo, det gjorde hon ju.
I olika...
Hon skulle absolut ha liksom makten över det. Så var det.
Mm.
Men tonårstiden, Moa.
Mm.
Jag kommer ihåg tonårstiden. Och jag ser ju andra som har gått igenom den perioden. Då är man ju, har man nyss varit barn, så blir man vuxen.
Mm.
Man brukar bli förälskad.
Mm.
Hur var det med romantiken? Och hur var det med hela den delen när man var medlem i sekten?
Ja, du. Man, vi fick ju liksom inte riktigt ha förhållanden, så det var några få som hade det i församlingen då, med varandra då, alltså ungdomar.
Mm.
Men det var liksom Kristi bruds, ja, släkt eller de som var närmast henne som hade det.
De fick vara tillsammans,
de fick
i parförhållanden.
Ja, precis. Men vi som var lite längre ner, nej, vi skulle inte ha fokus på det. Det var inte rätt liksom. Och jag, ja, nej, jag hade ju en liten fling med en person där. Men jag var ganska ratad efter det, för det var ju inte rätt liksom. Så
du blev kär?
Jag blev kär, absolut.
Ja. Och och då ratad av, hur gick det här till? Vad betyder det här? Jag menar, när man är kär och är tonåring, det är ju ett, det är liksom en stor omtumlande upplevelse.
Ja, men det var en kille i församlingen som tog tag i mig lite grann och trodde att det kanske skulle vara han och jag liksom. Och det var ju en process i sig själv. Då skulle man ju söka Gud i det och bla bla bla. Det var ju aldrig något naturligt, utan det skulle ju vara liksom, det kanske kan vara så här, ja. Så då sökte vi ju liksom med pastorer och sånt där, men det vart ju inte prioriterat liksom. Och det då, ja, sen så hängde jag ju kvar ganska mycket. Jag tyckte det blev ganska jobbigt, för jag hann ju få känslor för den här personen. Det var en ganska lång process liksom, och vi hade ju ändå, vi umgick ganska mycket och vi hoppades på att det skulle bli vi liksom.
Mm.
Men nej, allting var ju så styrt och det vart ju liksom aldrig någonting. Och det vart ju jättejobbigt för mig liksom.
Vad hände efter den perioden? Jag tänker på för dig och för den här killen då.
Precis, nej, jag det vart ju ganska mycket att det var mitt fel hela, fast det inte ens var jag som började det. Det var egentligen han som...
Ditt fel?
Ja, för att det
att
var
du tyckte
ju...
om den killen och blev kär, var det något som kunde vändas emot dig?
Ja, som sagt, det var ju inte fokus på våra egna liv, alltså det här med plugg och du skulle hitta liksom, du skulle vara framgångsrik, det fanns ju inte, alltså det var inte fokus på liksom. Så att det vart ju som att jag hade liksom varit egoistisk i det här och bara att jag ville ha ett förhållande liksom. Så att jag, nej, det vart ju snarare att jag nej, det var att jag som fick skulden för det, och han fick också skuld för det, men han kom mycket lättare ur det liksom, på något sätt, för att ja, som jag upplever det, så hade kvinnorna oftast ganska mycket svårare i såna här sammanhang än vad männen hade. Upplever jag det i alla fall.
Du, det är precis det intrycket som jag har fått också, även i vuxengenerationen så blev ju kvinnorna, männen verkar ha blivit beordrade att mobba sin egen hustru.
Det har ju förekommit.
Ja. Och så att Åsa månade om männen, och de skulle inte älska sin hustru eller sin flickvän mer än
lite så. Ja. Nej, men så det var en jobbig period för mig. Jag fick inte vara med i liksom ungdomsgänget då som han då fick.
Så det här ledde till att du blev utfrusen till och med?
Jo, det var jag under flera års tid. Det var riktigt tufft alltså. Så att jag var ju ganska mycket ensam. Ja, det var inte kul.
Så du fick inte vara med i det gäng som du hade varit med i tidigare då? Hur kunde det vara? Jag tänker så här, vi hade samlingar, det var tillfällen man möttes och sådär. Hur var det för dig då? Och hur?
Ja, det var ju snarare lite så här slavarbete då. Man skulle liksom städa och man skulle göra det här som var väldigt tråkigt liksom. Istället för att få vara med ungdomarna som, ja men de hade också så här arbeten och sånt. Men de gjorde det ändå, de hade ändå det här tillsammans liksom. De hade ändå kul medan de gjorde det. Och det är ju inte kul att vara utanför. Liksom. Det tycker ju inte någon. Alltså, oavsett om det är i en liksom, skolklass eller om det är på ett arbete eller något sånt. Utanförskap är ju jättejobbigt. Liksom.
Det är jättejobbigt.
Så är det ju.
Speciellt kan jag tänka mig i en sån tät gemenskap som rådde i den här församlingen.
Mm.
Det var ju tydligt, föreställer jag mig då, vem som var utanför.
Ja. Jo, det var det ju. Alltså, alla visste ju liksom när den personen... Alltså det var väldigt mycket snack. Disseltassel och folk hade koll på varandra och det var, folk kontrollerade varandra. Och det var ju det jag kände till slut när jag inte orkade mer och ville lämna. Det var ju att jag pallade inte med pressen helt enkelt. Jag kände bara så här, jag hittar aldrig den rätta vägen som alla andra känns så mycket lyckligare än vad jag känner. Och jag hittar inte det här det som de hade, som den liksom... kraften som de kände att de kunde kämpa för liksom. Till slut så var jag bara så här, nej, det här går inte liksom.
Och vad hände då?
Jag laddade ner appen Tinder. Nej, men jag kände bara jag måste göra någonting liksom. Ja, jag måste Tinder. Ha lite kul. Nej, men alltså jag stod ju där liksom över 20 bast. Jag hade aldrig liksom, jag var oskuld. Jag liksom hade aldrig festat eller gjort sånt där saker som man kanske gör när man är lite yngre än vad jag var då. Men ja. Så då började jag började på ett jobb som var i Uppsala och började lära känna lite folk där som jag även har kontakt med idag, vilket är kul. Dels var jag ju med i församling också då, så det var ju, jag gjorde lite både och det. Men då fick jag ju ganska mycket skit också för att jag började umgås lite grann med kollegor och sånt på jobbet, för jag kände att det var många tjejer i min ålder och jag kände bara, ja men de här är ju roliga liksom, de verkar ändå ha ett bra liv. Typ.
De
kan ha ett bra liv fast man inte är med i Knutby. Nej, men det var lite så. Och då kände jag bara att nej, men det här är inte, jag kommer nog inte dö för dem. Liksom. Eller de verkar ju må bra även fast de kanske var fel enligt sekten liksom. Så då kände jag att jag fick lite hopp och
får jag bara fråga en sak utifrån när du började liksom ta dig ifrån för det var ju så tänkte du någon gång att det skulle gå illa för dig därför att du lämnade det som då du hade levt i som en tro var på något sätt rätt?
Ja, man var ju rädd liksom. För det man fick höra var ju liksom, kan inte du vara inom de här ramarna så är inte du under Guds beskydd till exempel. Så att gör du saker på egen hand så är inte du under Guds beskydd.
Oj.
Så att det var ju, man var ju typ rädd för att liksom, om inte jag hade kollat av att det här var det rätta jag skulle göra för dagen. Typ med att gå på stan eller göra något ärende eller någonting. Han bara inte kollat av utan jag valde själv att åka till stan till exempel eller göra saker. Då var man ju så här, shit jag går emot Gud nu liksom. Det är ju det man är präglad i liksom, att man ska hela tiden... Ja, men
vem skulle du kolla av med?
Ja, men det var liksom de som var högre i rang. Det kunde vara en ungdom, det kunde vara någon som var yngre än mig fast den var högre i rank, eller det kunde vara liksom
kunde skifta liksom.
Den personen som var bättre än mig helt enkelt, rent ut sagt.
Skulle kontrollera dig hela tiden.
Ja, det skedde ju i ungdomskretsen och det var ju liksom mer eller mindre. Så det
jag tänker på som vi har pratat om tidigare här när jag har beskrivit min väg så upplevde jag ju som att vi blev som poliser.
Ja,
vi som känner du igen det eller? Även i ungdomsgruppen.
Men alltså man hackade ju på varandra hela tiden. Det var ju det kunde vara ju liksom att man sa bra saker, men det var ju oftast att man skulle hela tiden rena sig typ, eller att man skulle förbättra sig eller helga sig som man kallade. Man förstördes ju ganska mycket som person, för det var inte så mycket kvar av ens egen person. För det är ju liksom, det är ju, om man säger tonåren, då, det är ju då man typ gör misstagen som man lär sig av. Det är då man liksom lär sig av livet. Lite till en början i alla fall. Och de misstagen fick ju inte jag riktigt göra. Utan det var ju man ju skyddad. Eller var ju i den här sektvärlden. Så man kunde liksom inte ge sig ut och göra de sakerna som man gör som i den åldern. Liksom. Så det,
Jag tänker, när du sa att du blev kär i den här killen som fanns i församlingen. Det var ändå en kille som fanns i församlingen.
Jo, det var det.
Om någon hade tanken att hitta en kille utanför, fanns det ens med på kartan?
Det var ju alltså vissa av, men det var på senare, på slutet där, så var det ju verkligen att man, det var ju tabubelagt att om man skulle liksom hitta någon utifrån, för då var det ju mer att man gjorde det för sin egen skull eller sådär, men de hotade lite grann med det, att du vill inte vara som den personen liksom, för att du för det fanns ju de i församlingen som gifte sig fast det kanske inte var enligt Åsas vilja då. Och då hotade de att vill du verkligen vara som dem då om ni blir tillsammans? För det här är inte det Åsa eller det liksom.
Så man pekade ut människor?
Man pekade ut, ja, man använde ju liksom såhär, en riktig mobbning alltså.
Om jag tänker tillbaka till när du Tinder och att du började ta därifrån, hur gick det till? Alltså, det är ju strångt gjort att du tog dig iväg, det är inte många som gjorde det.
Nej, alltså det var väl mer att jag började umgås med mig själv mer liksom. Men jag var mest på mitt rum liksom. Jag kollade på Paradise Hotel, jag gjorde saker alltså, som jag ville göra, alltså, som jag typ hade lust med att göra liksom. Så att det...
Vad intressant, du började med lite olydnad.
Ja, lite musar. Nej, men det, jag kommer ihåg min pappa kom in och bara, varför kollar du på det här för? Så jag bara, jag hade ju gett upp i min hjärna på liksom, församlingen. Jag orkade ju liksom inte, jag var så här. Jag gick och jobbade, sen kom jag hem och jag visste att jag var fel, men jag brydde mig inte om det liksom. Eller var fel, men alltså man visste att de tyckte att du gör inte rätt här, du borde liksom hålla dig nära de som du ska hålla dig nära liksom, för att göra Guds vilja eller. Så då, det vart ju att jag gled ifrån mer och mer helt enkelt. Sen var det ju en period då som jag fick umgås med ungdomarna. Det var lite mer öppnare en period innan det uppdagades på något sätt. Och då kände jag det att det här var ju det jag hade längtat efter att vara med mina vänner. Liksom, som jag vuxit upp med, som jag inte fick vara med. Liksom. Men sen när jag umgicks med dem så kände jag bara så här, alltså jag förstår inte riktigt vad grejen är. Liksom. Det var som att det var inte det jag trodde att det skulle vara. Liksom. Det var inte så amazing som man trodde att det skulle vara. Så då kände jag det att nej, jag kommer inte... Då får jag väl hamna i helvetet då, eller får jag väl hända något illa med mig. Då har jag i alla fall levt lite grann. Så jag kände bara så här, det finns inget att förlora nu. Du har liksom kommit till den gränsen att du inte pallar hålla på med de sakerna som du en gång trodde att du skulle kunna komma framåt med. Liksom. Så det, ja nej, det, jag kom väl till en punkt där jag kände bara nej, jag vill ha ett liv innan jag i så fall dör. Liksom. Då får jag väl göra det då. Så jag längtade efter att plugga, jag längtade efter liksom att skaffa ha en pojkvän liksom och känna att jag blev älskad av någon liksom på riktigt och ha sex liksom och sånt som man vill ha när man lever liksom. Så det, ja.
Jag tänker på hur jag upplevde det här när man var fel. Det är ett sådant här konstigt uttryck som fanns i Knyper och det här att man var fel, att man helt enkelt inte dög eller att man liksom hade
man var dömd något. På något sätt.
Att man kom till någon slags punkt där det spelar ingen roll vad man gjorde för det blev bara fel i alla fall. Liksom. Man gav upp.
Allt man gjorde var liksom.
Och att man jag vet inte för jag kom i alla fall till den punkten att jag skapade min egen liten tillvaro. Jag försvann ju inte därifrån, jag hade mina barn och jag hade mycket kvar. Men att jag liksom skapade min egen tillvaro när jag var ensam, som ingen liksom såg. Där jag kunde njuta av små, små saker och liksom skapade mig. Jag uppfattade som att du nästan gjorde lite samma sak. Fast man
syndade lite grann.
Du drog iväg och gjorde det där du ville liksom och
precis.
Skapade en annan värld.
Det är kul.
Men om man byter perspektiv och frågar dig rakt av, hur är ditt liv idag? Hur tänker du runt din situation nu?
Ja, jag har ju planer på att plugga då. Det har ju varit en liten process efter att man kommit ut i församlingen och sådär. Som har varit lite tuff. För man försöker hitta sig själv liksom och man vill, alltså det har ju varit en liksom så här chock för en att få så mycket frihet på något sätt. För att du har hela tiden varit styrd liksom, eller du har hela tiden varit beroende av att du ska liksom leva upp till det som har varit rätt i församlingen liksom. Så det har varit nästan jobbigt att ha så mycket, alltså du kan göra vad du vill, man får nästan panik och prestationsångest av att vem är jag, vad ska jag göra, liksom, du har hela livet framför dig, du får göra vad du vill liksom. Och så har jag haft lite åldersnoja, för jag känner bara att så tittar man ju på ens gamla klasskompisar på Instagram liksom, och bara de är här idag, de har liksom pluggat klart, de har kanske bildat familj eller så vidare och så vidare. Och så känner man bara jag har typ precis hoppat ur tonåren här. Men jag har planer på att börja plugga i alla fall och resa och lite grejer. Jag skulle vilja börja skjuta pilbåge och lite sådana saker.
Det låter ju jättebra.
Ja.
Hur är det med, om man ser, vi pratat om att tron på Gud. Finns det något kvar eller hur ser det ut för dig idag?
Det är inget jag aktivt utövar. Jag har lagt det på hyllan. Jag känner inte att jag orkar bry mig så mycket om det just nu. Har jag någon tro, då får den komma av sig naturligt i så fall. Och då är det något jag håller för mig själv och inte låter någon annan styra. Liksom. Det får komma naturligt och i så fall.
Låter som ett bra avslut tycker jag. Att ingen annan får styra.
Ja, nej. Det kommer inte hända igen så. Nej.
Tack så. Moa för din starka berättelse och för ditt mod att berätta den.
Tack så jättemycket.
Då, Rigmor, tänker jag, vad tänker du när du hör den här berättelsen? Du som har hört flera andra unga vuxnas berättelser som barn och att växa upp i Knutby.
Ja, jag tänker att dels att Moa så tydligt har hittat sin väg nu och har liksom funnit sin identitet sen hon kom ut ur sekten. Men så är det ju några detaljer i hennes berättelse som är så karaktäristiska för att växa upp i sektlika miljöer. Mm. Det var ju väldigt tydligt med kontrollen där man hela tiden rapporterar av och framförallt aldrig får ta egna initiativ. Mm. Det gäller även många av er vuxna som jag har pratat med. Alltså man kan inte unna sig att åka in till stan och gå runt och kolla lite i affärer, titta efter en snygg tröja, utan inga egna initiativ.
Mm. Ja, men det är precis som du säger, det känns ju igen även i bland oss vuxna. Den här regleringen som fanns och rapporten, man skulle alltid tala om var man var någonstans och att det här att man hade någon annan som var över den i hierarkin som skulle ha koll och som i sin tur berättade för den som var över, att det fanns det här kontrollen hela vägen.
Mm.
Och jag tycker också det är intressant i Moas berättelse att hon, det handlar inte ens om vem som var äldre än hennes, utan det handlade om vem som var över henne. Om det sen var någon som var yngre spelade ingen roll. Och att det där kunde skifta. För det var likadant i vuxenvärlden. Att det där kunde skifta vem som var den. Till viss del i alla fall. Sen finns det vissa som var statiska så att säga. I den rollen. Men det är otäckt att höra om hur kontrollen lamslår människor.
Och att man blir invand i det från så tidiga år.
Mm. Ja, men det har jag hört från andra unga vuxna som säger att de till och med kan ha jobbigt med idag att röra sig fritt för att man vet inte riktigt hur man hanterar att själv ta beslut.
Det är vad jag hör också. Man är så van att lyda så att man vill fortsätta. Man brukar ju kalla människor för att vi är vanedjur och det stämmer verkligen.
Mm.
Så att det är jobbigt att plötsligt veta vad kan jag bestämma över och vad är rätt och så vidare. Sen tycker jag ju att det var jag blev ju väldigt berörd när de här två ungdomarna hade blivit förälskade i varandra.
Mm.
Man fick inte lita till den känslan
och
utforska känslan hos varann som unga gör när man är kär, då berättar man ju hela sin livshistoria. Man tycker det är spännande att höra hur det varit för dig när du var liten. Och man vill veta in i detalj. Allting är intressant som gäller den man är kär i.
Mm.
Men de här två, de skulle sitta med Bibeln och försöka klura ut om det var rätt att de skulle ha varann. Och vi skulle söka om det var rätt att vi skulle bli ett par.
Ja, och inte bara de två, utan de skulle ha med sig ledare i den här processen som skulle hjälpa dem att titta. Så att
om man,
även där så blev det ju en kontroll.
Ja.
Så absolut.
Och förälskelsen rann ut i sanden.
Mm. Och jag tänker på det med överhuvudtaget med detaljer när vi pratar om kontroll och att bestämma, som också speglar idag hur det är. För jag hör också de som säger att de har svårt för att veta vad de vill. Mm. När det gäller större beslut med utbildning och framtid. Därför att man också varit inne i den detaljstyrningen. Jag tänker framförallt på faktiskt att Kristi brud och Åsa var inne och petade de där detaljerna. Framförallt kring den här klicken av ungdomar som fanns närmast omkring henne. Där Moa då var del, till viss del i alla fall, under perioder. Där man bestämde utbildning och parrelationer och sådana saker.
Det är ju jätteviktigt det du kommer in på nu. För att det gäller i Knutby Philadelphia, men det gäller även i andra sekter. Att man vill inte att ungdomarna ska utbilda sig. Högre utbildning vid universitet och högskola. Det gillar man inte. För då kommer de in i, en utbildning där man lär sig självständigt tänkande. Mm. Och man får en överblick på sektledarnas kapacitet. Och att det är ett okvalificerat gäng. Intellektuellt, yrkesmässigt. Som leder de här grupperingarna. Mm. Så att det motarbetas så gott som alltid. Mm. Och det märktes ju att i Moas fall hade det också varit så. Mm. Nu idag, betydligt senare än de jämnåriga, så tar hon itu med och välja en utbildning.
Ja, men precis. Sen tyckte jag också det var intressant det här som kom fram att Moa inte hade en aning om att Åsa var Kristi brud. Att det var så på riktigt i sekten. Men ändå var det så tydligt att Åsa var den som bestämde. Hon var den som var ledaren. Ja. Vilket för mig, som jag nog sagt förut också, att det handlar inte egentligen om titeln Kristi brud, utan det handlar om
personligheten. Hon ville bestämma.
Ja, helt enkelt. Och det är ju någonting som kommer igen hela tiden i berättelsen som man hör. Att, som även med Moa här, hur hon visste, trots att hon inte ens fanns synligt rent fysiskt, så visste man i alla fall att det var hon som hade sista ordet.
Hon hade sista ordet och andra mellanledare eller kamrater talade om vad Åsa tyckte. Mm. Att Moa skulle färga håret i för ton eller vad hon skulle passa i för kläder. Så att den här känslan av ett dockskåp där Åsa Valda och plockade med er fram och tillbaka, målade om era väggar, bestämde vilka möbler ni skulle ha och vilken partner ni skulle ha och så vidare. Den bekräftas ända ner i ungdomsgenerationen.
Mm. Tyvärr, så är det så. Mm. Ja, det finns mycket intressant vi har fått höra idag. Är det något mer du tänker innan vi avslutar för den här gången?
Alltså jag tänker att Moa blev den första av de unga som ville vara med i sektpodden, men jag gissar att vi kommer att få lyssna på fler av de unga. Mm. Och fler av er som också var med i, fast ni börjar nå upp i mitten av livet nu.
Mm. Precis. Ju fler röster som hörs, desto bredare blir bilden. Mer sann. Så det välkomnar vi. Tack för idag, Rigmor.
Tack, Emma.
Vi har tagit kontakt med Åsa Waldau. För detta Waldau, hennes advokat och även Urban Fält som har annat namn idag, hans advokat, och gett dem utrymme att bemöta det som sägs i podden. Vi har inte fått någon respons från Åsas advokat. Vi har fått däremot fått kontakt med Urban, och där han uttrycker en ånger över det han har gjort illa för detta medlemmar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that?
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.